Så kontrollerar det kriminella nätverket kokainhandeln i Karlstad. Jag heter Åsa Asplid och du lyssnar på NVT Krim, en podd om värmländska brott. Och idag är det tisdag den 29 augusti. Jag hälsar välkommen till vår numera ganska rutinerade inhoppare Per Mojanis, tidigare kriminalreporter på NVT och numera nyhetschef. Nicole har inte möjlighet att vara med idag, så du får ge dig i kast med poddandet igen, Per.
Ja, tack för det, Åsa. Och jag ska börja med att tala om att vi befinner oss i en provisorisk studio ifall någon undrar om ljudet här inne. NVT-huset är under renovering och kommer vara så ett tag, så att vi har fått flytta lite. Idag ska vi i alla fall enbart ha fokus på ett mål och ett väldigt omfattande sådant. Det handlar om ett knarkåtal som kom förra veckan. Vi har sammanlagt 12 personer misstänkta för olika former av brott i den här utredningen. Det handlar om personer som köpt kokain, men framförallt så handlar det om de som har sålt drogerna. Och i utredningen som du har läst då, så får man en ganska god bild av hur hela den här kriminella kokainhandeln är organiserad i Karlstad. Vi börjar där. Vi börjar med de som är åtalade. Vilka är det?
Det rör sig framförallt om fyra huvudpersoner. Och då har vi först och främst en 28-årig man som anses ha haft en huvudroll i det här. Vi kommer kalla honom gängledaren. Sen har vi en 31-årig man som misstänks vara hans närmaste man i hela den här kriminella verksamheten. Han kommer gå under beteckningen 31-åringen. Dessutom är det en 23-årig man som var tidigare butiksanställd. Han kallar vi helt enkelt den tidigare butiksanställde. Och så har vi en 22-årig man som har varit startat en del egna verksamheter i Karlstad, varit omskriven om det då. Och han går under benämningen entreprenören. Utöver det har vi även en person som vi kallar idrottssupporten. Det är en 19-årig man som har en i sammanhanget ganska perifer roll. Dessutom är mamman till gängledaren åtalad för penningtvättsbrott. Och så har vi 6 män till som är misstänkta för att ha köpt eller förvarat droger av det här kriminella gänget.
Om vi ska gå in lite på organisationen kring det här nätverket, hur ser den ut?
Ja, då har vi då gängledaren. Han har även pekats ut för att vara så kallad personalchef i Karlstad för det här gänget. Han misstänks åka regelbundet till Stockholm, där den man som tros vara den verkliga toppledaren för hela nätverket är en... Han åker dit och hämtar droger, troligen då från den här mannen i Stockholm. Och det är en 31-årig man som fortfarande är skriven i Karlstad, men som enligt våra uppgifter då bor i Stockholm sedan en längre tid tillbaka. Och han har ju varit involverad i droghandel under väldigt många år tillbaka i tiden. Och det är ju en person som du hade koll på även när du jobbade som kriminalreporter.
Ja, det stämmer ju, för att då får vi gå tillbaka nästan 15 år i tiden. Jag var ju ganska ny som kriminalreporter då i alla fall. Och även om han bara var i mellersta tonåren, så hade han ju börjat dyka upp lite här och där. Och det har han ju fortsatt att göra. Men i det här målet så är han inte åtalad.
Nej, det är han inte. Men det är ju inte alls osannolikt att tro att i och med att han numera är så, ja, misstänks vara så högt uppsatt i den här verksamheten, att han helt enkelt lyckas hålla sig borta från de delar som är lite lättare för polisen att komma åt i det hela. Han är ju inte alls dömd för några grövre brott i närtid, utan det är i regel mindre allvarliga brott han har varit dömd för. Men det är ju noterbart att se att polisen har ju full kontroll på honom, så han är ju en sådan person som stoppas väldigt ofta. Både i Karlstad och i Stockholm. Han har bland annat dömd för olovlig körning och såna här petitessbrott i sammanhanget.
Den övriga organisationen här i Karlstad, hur ser den ut?
Ja, då har vi ju då som sagt gängledaren som misstänks ha varit högste man på plats i Karlstad. Sen är det ju då den 31-årige åtalade mannen som hanterar de narkotikapartier som gängledaren tros vara och hämta i Stockholm. Så 31-åringen tillsammans med entreprenören och den tidigare butiksanställde möts i regel och paketerar om drogerna till mera portionsanpassade mängder. 31-åringen har under sig då i första hand den tidigare butiksanställde som har haft rollen av så kallad körare. Det är en person som har mer direktkontakt med kunderna. Han kontaktar dem när det har kommit in nya droger och berättar att nu finns det nya varor att köpa. De beställer av honom och han kommer överens om hur de ska få drogerna levererat och kör då i många gånger ut drogerna till dem. Han i sin tur har ibland springpojkar under sig helt enkelt som hjälper honom när han är för trött för att köra ut droger eller som hjälper till att förvara narkotika åt honom för att han då ska kunna sprida ut drogerna på lite olika platser. Och sen har vi ju då entreprenören och han hade ju initialt tror jag en lite mindre roll i det här nätverket men fick under vintern kliva upp i hierarkin och tog väl mer eller mindre över som körare från den tidigare butiksanställde.
Vad var det som hände under vintern när han fick en mer framträdande roll då?
Det var helt enkelt så att den tidigare butiksanställde greps och häktades av polisen. Han blev misstänkt för en ganska uppmärksammad misshandel som skedde på Välsvikens handelsområde tidigt i januari i år och greps för det brottet och bevisen mot honom i den utredningen hämtades ju framförallt från den telefonavlyssning som gjordes av polisen i den här utredningen. Så att de gick in i varandra lite granna och det var ju ett mål som ledde till fällande dom i våras där även en socialsekreterare dömdes för medhjälp till misshandel. Hela det fallet kan man lyssna på i avsnitt 57 där vi gick igenom allting som hände då. Och då när den här tidigare butiksanställde häktades så fick helt enkelt entreprenören kliva in och ta över hans roll som körare.
Hela den här misstänkta härvan den avslöjades efter att polisen har bedrivit en omfattande spaning mot flera av de här nyckelpersonerna. Vad kan du berätta om den spaningen?
Det har varit en otroligt omfattande och gissningsvis väldigt resurskrävande insats som började någon gång under hösten förra året redan. Vi vet inte exakt när. Åklagare Katarina Ström Lindberg har inte velat gå in på vad det var som orsakade att man inledde spaningsinsatsen. Men vi vet att det finns någon typ av anmälan om brott som gjordes i början på november. Och i slutet av den månaden var man i full gång med att följa efter flera av de här personerna. Man hade även avlyssning av gängledarens mobiltelefon. I de avlyssnade samtalen så kunde man i slutet på november då höra hur han blev uppringd av en man som förklarade att han just nu befann sig vid frivården och sedan så diskuterade de vidare olika saker som gjorde att polisen blev uppenbart intresserad av den här personen. för att ta reda på vem det var så behövde man bara gå ut och titta lite granna i korridoren runt där man jobbade. Frivården ligger ju i Karolinen i Karlstad och det är samma byggnad där även avdelningen för grova brott i Karlstad sitter. Så en polis därifrån gick helt enkelt bara ut i korridoren och såg då en man som gick och pratade i telefonen och tog ett kort på honom. Och de kände ganska omgående igen honom. Det var ju den här 31-årige mannen som är väl känd av polisen sedan tidigare. Han är dömd för ganska många brott under lång tid tillbaka. Och därefter började man då att lyssna av även hans telefon.
Har de bara varit i Karlstad spanat eller har de varit på andra ställen också?
Nej, de har ju varit runt om i Värmland. Dels då i Karlstad. Där har det ju varit väldigt tät spaning. Man har ju följt efter dem när de har varit på lunchrestauranger i Gräsdalen, när de har varit och handlat på Systembolaget, när de har varit på Jula. Allt det här finns fotodokumenterat i förundersökningen. Dessutom har man följt efter när de har varit till Kristinehamn, Filipstad och mött personer. Men sedan har man ju även varit med när gängledaren har åkt på de här regelbundna Stockholmsresorna. Jag vet inte säkert om det är värmländska poliser som har följt med till Stockholm eller om man har engagerat Stockholmspoliser att följa efter då. Men där har man kunnat se hur han har rört sig mellan de södra förorterna i Stockholm till Södermalm, runt Stureplan. Även varit på Mall of Scandinavia och Sundbyberg och vid ett par tillfällen vid en pizzeria i Alvik i nordvästra Stockholm. Och där har man då även kunnat se hur den här utflyttade Karlstadsbon som då anses vara den verkliga ledaren för nätverket också har synts i fordon som även de här Karlstadborna har använt i Karlstad vid andra tillfällen. Men just det här anledningen att man även då har fotograferat och dokumenterat den här verkliga ledaren antyder ju att man även har spanat mot honom en hel del men inte lyckats knyta så allvarliga brottsmisstankar mot honom att man kunnat åtala honom i det här målet.
Nej, med spaning och avlyssning, det är ändå ganska vanligt. Men poliserna har ju också tagit till lite mer ovanliga åtgärder, har du kunnat se i förundersökningen.
Ja, de har ju ett antal olika hemliga tvångsmedel de har möjlighet att använda när man spanar mot misstänkta brottslingar. Och som sagt, avlyssning och att följa efter, så här, det är ju två av de sakerna man kan göra. Men sen har man även tillåtelse och det här är då en domstol som måste ge sitt godkännande innan man får börja med det här. Och det är hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning. I början på februari då hade man kunnat påvisa att det fanns så starka misstankar mot den 28-årige gängledaren som man fick tillåtelse att sätta upp en kamera i trapphuset till det hus där han bodde. Så den här dolda kameran har fotograferat när gängledaren har gått in och ut ur sin lägenhet. Man har även kunnat se vilka människor som har kommit och besökt honom. Sedan har man även gått in i hans bostad och satt upp två dolda mikrofoner för att kunna lyssna på allting som sägs i den delen av bostaden.
Det här måste ju innebära att de har kunnat få fram en hel del avgörande eller bra bevisning mot det här
ja,
nätverket.
De som har varit inne i lägenheten har ju trott att de har pratat helt fritt. De har ju inte haft en aning om att polisen har kunnat sitta och lyssna på de konversationerna. Och det är ju uppenbart. När man läser igenom vad som sägs där, det talas ju väldigt mycket om pengar och droger och vem som är skyldig vem pengar och ganska avancerade beräkningar hit och dit som ibland kan vara ganska svåra att följa med i. Men uppenbart är ju att det handlar om drogaffärer. Vid något tillfälle så pratar även gängledaren om att han planerar att åka ner till både Spanien och Marocko för att etablera egna drogkontakter där nere, eftersom du kan tjäna ganska mycket pengar på om du kan köpa narkotikan direkt där nerifrån, för då slipper du de här avgifterna i transportkostnader som läggs på narkotikan. Det blir ju närmare Karlstad du köper, så desto dyrare blir det ju. Köper du i, säg i Malmö, så blir det ju extra avgift för att transportera den från Spanien upp till Malmö. Så köper du den i Stockholm, så har man antagligen lagt på ännu lite mera i kilopriset och ja, etc. Så han hade väl någon idé om att han skulle kunna göra mer, större förtjänst genom att köpa direkt nerifrån Europa.
Framkommer det något mer under de här samtalen som är värt att berätta?
Ja, det gör det ju. Man ser att det finns mycket av den problematik med att använda unga människor i droghandeln. Inser man ju finns även här. Du har vid något tillfälle ett samtal där personer som inte är åtalade i det här målet, men som har en väldigt kriminell bakgrund och som troligen ingår i det här nätverket också då, diskuterar hur de har slutat att skriva vissa saker i sms till sina tonåriga kontakter. Han uttrycker det speciellt som att skickar man ett meddelande till en 14-åring om att där och där står kunden, så har polisen kunnat använda det meddelandet som bevis för att det är han som gör sig skyldig till brottet överlåtelse av narkotika, eftersom man då styr den här 14-åriga personen till att leverera droger till någon annan. Och det visar ju att de utnyttjar barn även här för att hjälpa till i droghandeln. Sen är det vid ett annat tillfälle så diskuterar man hur man ska försöka lura en person till en annan adress för att troligtvis då kunna orsaka den personen någon typ av skada. Det är gängledaren som blir uppringd av en person som befinner sig på en krog i Karlstad, som förklarar att den här personen som man letat väldigt länge efter befinner sig här nu, så nu kan ni komma och ta den. Men gängledaren säger, vi kan ju inte göra någonting där nere, det är ju massor med kameror överallt i centrala Karlstad, det går inte, försök att få med honom till någon annan plats istället. Så återigen, där ser man ju hur man då jobbar just med det här med att gillra fällor och få med personer ut till mer ensliga ställen där man kan begå brott mot dem.
Sen förstår jag det som att de pratar om en hel del om polisen också.
Ja, de är ju väldigt medvetna om att polisen har span på dem. Sen tror jag inte att de alls förstod hur omfattande det spaningsarbetet faktiskt var. Men man diskuterar att vissa personer i nätverket är inte bra att de syns tillsammans med, för man har noterat att det är väldigt mycket polisaktivitet runt den och den personen, så det är onödigt att umgås med den just då. Sen pratar man om hur telefoner kan bli kända av polisen, och man väljer att förstöra simkort för att man anser att den och den luren är bränd. Det talas även om att man är rädd att bli avlyssnad, och man förstår ju även konsekvenserna av om de faktiskt skulle lyssna av allt som sägs på deras telefoner. I slutet av februari så är bland annat den här 31-årige mannen då, gängledarens närmsta man, ganska orolig och säger att vi kan ha drogspan på oss, och har vi det så har de ju lyssnat sönder telefonerna vid det här laget. Så han är lite tveksam till om de faktiskt ska ta in ännu ett narkotikaparti till Karlstad vid den här tidpunkten. Men gängledaren tycker att det är lugnt, så det gör man ändå. Sedan diskuteras även hur man ska försöka smälta in i olika miljöer. Kanske för att civilpolisen då inte ska få syn på dem. 28-åringen då, som ibland tar tåget till Stockholm när han ska hämta droger, han får råd av 31-åringen hur han kan, genom att sätta på sig glasögon och sitta och låtsas läsa en bok då, smälta in i bland övriga tågresenärer på ett bättre sätt och på så vis kanske inte bli upptäckt av civilspanarna. Så väldigt mycket diskussioner som rör polisens arbete, kan man konstatera.
Rubriken på det här avsnittet handlar ju om nätverket som kontrollerar narkotikamarknaden i Karlstad. Och det finns ju faktiskt ett förhör i förundersökningen som verkligen visar på det här. Berätta om det.
Ja, det är en man som grips av polisen i mars misstänkt för olika narkotikabrott som berättar om det här. Och han är inte på några sätt misstänkt i den här utredningen, men när poliser förhör honom om de brott som han är misstänkt för så frågar man bland annat hur mycket vinst gör du på din narkotikaförsäljning. Då nämner han en summa och sedan så säger han, men hälften av det är ju tvungen att betala till de andra. Och här reagerar polisen, så man börjar fråga lite mer, vad menar du med det här? Och då förklarar han att när han hade börjat sälja droger i Karlstad så hade han efter en tid blivit uppsökt av två personer som förklarade för honom att han har inte alls tillåtelse att sälja droger, så det här kan gå illa. Och det här är då personer, förklarar han, som är knutna till det nätverket som leds av den 28-årige gängledaren och den utflyttade Karlstadbon. Det är han väldigt tydlig med, att det är de som bestämmer. Och för att inte riskera att bli misshandlad eller i värsta fall dödad på grund av det här, så lyckas han göra en överenskommelse då som går ut på att han dels köper en viss mängd droger av det här nätverket varje månad som han sen då kan sälja vidare, och sen kan han samtidigt köpa billigare drogpartier någon annanstans ifrån. Och utöver det ska han även betala hälften av allting som man gör i förtjänst på försäljningen tillbaka som någon slags skatt till det här nätverket. Och det visar ju att de har ju någon form av monopolställning i Karlstad och har full kontroll över alla som säljer droger här.
När var det polisen slog till mot det här nätverket?
Det var i slutet på februari och början av mars. Katarina Ström Lindberg, åklagare i målet, sa att man då hade faktiska bevis på att framförallt entreprenören sålde droger, och man valde då att gå in och bryta. Så klockan 15:19 måndag 27 februari grips entreprenören på en av sina arbetsplatser i Östra Karlstad. Några timmar senare, tror vi 7:30 på måndagskvällen, griper man även den personen som vi kallat idrottssupporten. Han grips i sin bil när han står strax utanför sin bostad i Karlstad. I bilen så hittar man mindre mängder droger då, och det föranleder att man även gör en husrannsakan inne i bostaden, och där hittar man då en kasse med drygt 200 gram kokain och 900 kapslar av narkotikaklassade läkemedlet pregabalin. Det här är ett av de större faktiska beslagen av narkotika som man gör i den här utredningen. Vi kommer tillbaka till det lite längre fram. Därefter så fortsätter tredje gripandet, sker dagen efter, tisdag 28 februari. Då är det 31-årige mannen som grips på en adress i Närke där han är och besöker en anhörig. Och avslutningsvis så griper man då även gängledaren den 1 mars när han sitter inne på hotell Scandic Sara Vinn här i Karlstad. Sen har vi ju då även den tidigare butiksanställde, men han, som vi har sagt tidigare, var ju redan då häktad, misstänkt för den här misshandeln på Välsviken, så han har ju varit frihetsberövad under en längre tid.
Och gripandena, det följdes av fler husrannsakningar, fler beslag?
Ja, det var det. Det mest intressanta beslagen gjordes i gängledarens bostad. Där hittar man 2 skyddsvästar, en elpistol och sammanlagt 10 mobiltelefoner utöver de 2 som han hade på sig när han greps på hotellet. Och det här stora antalet mobiltelefoner, det ger ju också en fingervisning om hur otroligt mycket telefoner man har när man ägnar sig åt, eller misstänks ägna sig åt, drogförsäljning. Det är ju, ja, jag utgår ifrån att det kanske är telefoner man har i förberedande syfte som man inte har börjat använda. Det kan vara telefoner som man anser är brända redan. Det är telefoner som kanske bara används för att ringa 1 eller 2 nummer. Så att det, ja. Sen är det ju också en viss mängd droger man har tagit i beslag. Som jag sa, det var ju den här kassen med drygt 200 gram som tog i idrottssupporterns bostad. Och sen har man hittat ytterligare 60 gram kokain på andra platser.
Och det är ju ganska små mängder ändå i förhållande till vad åklagaren menar att det finns täckning för att det här nätverket faktiskt har hanterat.
Ja, hon menar ju på att de har hanterat åtminstone 1 kilo kokain. Det är ju värt omkring 1 miljon kronor, så det är ju stora summor det handlar om. Och den mängden har man då kommit fram till genom att analysera flera fotografier som man har hittat i de misstänktas mobiltelefoner, där de har bilder på kokain i olika former. Det rör sig om allt ifrån bilder på kokainliner som ligger uppradade på speglar eller baksidor av mobiltelefoner till stora så kallade plattor med kokain som är, ja, det är så det man tror att det har kommit levererat till Karlstad då. Sen är det de plattorna man har knackat sönder och ibland blandat upp med för att späda ut koncentrationen och sedan förpackat i portionsförpackningar.
Och det har väl även gått att se då att de här bilderna som du pratar om, de har tagits i ganska nära anslutning till Stockholmsresorna som vi också har pratat om.
Ja, de är tagna nästan alltid så här 1 eller ett par dagar efter att man kan se att den här gängledaren har kommit tillbaka från Stockholm. Så det anses ju vara ett bevis återigen för att han är och hämtar stora partier kokain där. Och sedan så är det övriga personer i nätverket, ja, då 31-åringen och entreprenören och även då tidigare butiksanställde fram tills att han greps som jobbar med att paketera om den narkotikan.
Vet man var i Karlstad det är de här drogerna har hanterats?
I vissa fall så har man kunnat identifiera några platser, och det är återigen via de bilder som då har tagits på platsen. Dels har man varit i en bostad på Strand i Karlstad, inte alls särskilt långt från NVTs redaktion. Det är en kvinnlig kompis till entreprenören som bor där, och när hon och hennes familj skulle på semester till Spanien så lånade hon ut sin familjens lägenhet till entreprenören, och han, då har man varit där och packat kokain. Sedan har entreprenören även ordnat tillgång till en populär restaurang i Karlstad där han har varit kökschef. Där har man också fotograferat hur man står i köksmiljö och paketerar narkotika.
Jag tänker vi ska gå tillbaks lite till den här kända idrottssupporten som vi har skrivit om och berättat en del om. Misstankade mot honom också. Hur exakt kommer han in i den här bilden?
Ja, han har ju en betydligt mer perifer roll än vad vi initialt trodde i och med att han är åtalad för ett så pass grovt brott. Det är ju grovt narkotikabrott som han misstänks för. Men han är ju egentligen bara en av alla dessa partyknarkande värmlänningar som har köpt droger av det här nätverket. Han har tagit kokain när han har festats under några månaders tid. Och eftersom han känner entreprenören sedan tidigare, de har fått kontakt via idrottsrörelsen, så har han köpt droger av entreprenören. Den här helgen i slutet på februari så har han festat rätt rejält och även köpt kokain. Bränt rätt ordentligt med pengar under helgen som varit. Så på söndagen, det är 26 februari tror jag, ringer entreprenören honom och frågar om han kan göra honom en tjänst. Och han blir sedan lovad 1 000 kronor i ersättning mot att han kan köra 10 gram kokain till en person uppe i Hagfors. Så idrottssupporten tycker att det här låter ju som lättförtjänta pengar och kan vara bra att få tillbaka lite grann eftersom han har gjort av med så mycket de senaste dagarna. Så han säger ja till det här. Sedan så frågar entreprenören även om idrottssupporten kan tänka sig att förvara en mindre mängd droger åt honom i sitt hem. Det här säger supporten nej till. Han tycker det känns som lite för mycket. Han är medveten om att det är olagliga saker det handlar om. Men när de möts upp några timmar senare så har entreprenören ändå tagit med sig en kasse med vad idrottssupporten då misstänker är droger och ber återigen att han ska ta kassen och ha den i sin bostad under någon kortare period. Och i och med att de är kompisar så tycker han ändå att han kunde inte riktigt säga nej till honom och vill vara schysst. Så han tar emot den här kassen och ställer in den i garderoben. Därefter så går det ju bara ett drygt dygn innan polisen slår till mot det här nätverket och då hittar man de här drogerna i supporterns bostad och det är där då som det är drygt 200 gram kokain, 900 kapslar pregabalin då.
Och det är förklaringen till att han är åtalad för grovt narkotikabrott.
Ja, och det ger ju en bild av hur snabbt du kan dras in i den här verksamheten. För han har ju troligen inte haft någonting med någon försäljning av kokain att göra innan dess alls. Utan har bara varit en så att säga vanlig narkotikaköpare.
Utöver den här idrottssupporten då, vilka är det mer som har köpt kokain av det här nätverket?
Ja, i åtalet så är det är ju 6 personer ytterligare som är misstänkta då för att ha köpt och i vissa fall även förvarat mindre mängder droger. Men det rör sig ju om, till stora delar om kompisar till de här misstänkta personerna. Så att vi har ju inte kännedom om vilka mera det är.
Det pågår ju nu en rättegång i Sundsvall där de delar som rör narkotikaförsäljningen har vissa likheter med den här utredningen i Karlstad. Och i den förundersökningen så finns det ju med en så kallad swishlista som har fått ganska mycket uppmärksamhet den senaste tiden. Inget sånt här?
Ja, är väl svaret här. Det finns 2 swishlister med i utredningen. Men de tillhör gängledaren och den 31-årige mannen. Och de personerna är ju inte de som har haft den huvudsakliga kundkontakten i det här kriminella nätverket. Så det är ganska få personer som finns på de listorna. Visst, det finns ett mindre antal namn som man kan misstänka kanske har köpt kokain direkt av dem. Men det är väldigt liten omfattning. Däremot så kan man ju se i förundersökningen att när polisen har gått igenom swishbetalningar till och från entreprenörens och den tidigare butiksanställdes konton så finns det väldigt många betalningar från olika nummer som bara har gått in till deras konton. Men av någon oklar anledning så har Katarina Strömberg Lindberg valt att inte ta med de här listorna i utredningen, även om man uppenbarligen haft tillgång till dem.
Och som vi nämnde då, det här åtalet kom ju förra veckan. Vad är det som händer nu då?
Nu väntar vi på att rättegången ska börja. Den inleds på onsdag i nästa vecka och det är planerat 7 rättegångsdagar som är utspridda under en månads tid ungefär. Det här är ju ett jätteomfattande mål i och med att det är så många åtalade i det, så är det ju en stor logistik att få ihop alla försvarsadvokater, att de ska kunna vara i rättegångssalen samtidigt. Men det kommer troligen bli en väldigt uppmärksammad rättegång och med förhoppningsvis en hel del nya uppgifter också. Åklagaren har tidigare aviserat att hon kommer gå in närmare på hur hon menar på att det här nätverket har agerat i Karlstad. Så vi kommer ha full bevakning på detta. Och för att vara extra tydliga ska vi säga att 8 av de 12 brottsmisstänkta personerna nekar till alla anklagelser. Idrottssupporten erkänner delar av misstankarna som riktas mot honom och 3 av de åtalade kokainköparna erkänner brott.
Det var ju allt från oss idag. Åsa, känner du dig nöjd?
Jag hoppas att vi har kunnat ge en någorlunda god bild av hur kokainförsäljningen har fungerat i Karlstad senaste tiden.
Ja, och vi hoppas att ljudet har varit med oss i vår tillfälliga studio. Och jag vill passa på att tacka så mycket till alla som har lyssnat. Glöm inte att gå in och prenumerera på den här podden så du inte missar nästa avsnitt. Och tipsa gärna en vän om att vi finns. Man kan diskutera podden och även komma med tips på vad man tycker att vi ska prata om. Det gör man i vår Facebookgrupp och den heter precis som podden, den heter Krim. Man kan också mejla nyhetstips till asa.asplid@nvt.se eller till nicole@nvt.se. Jag heter Per Mojanis och jag är nyhetschef på NVT. Med mig har jag haft Åsa Asplid, kriminalreporter på NVT. Klipperpodden gör Carl Edlom som även står för ljud och jinglar och ansvarig utgivare är Mikael Rodsten.